Hei og velkommen til Regnskap Norge-podden. Vår vert Rune Aale Hansen, administrerende direktør I Regnskap Norge.
Da ønsker vi velkommen til denne ukes podcast, og I dag så har vi med oss John Hugosson fra direktør I View Ledger AS. Velkommen John til oss.
Tusen takk, bare hyggelig.
View Ledger har vært har sterkt fokus på finansteknologi og innovasjon, og dette var jo noe av det som var tematikk blant annet på årets overskudd. Og der var jo du til stede, og det tenker jeg en sentral del av det vi skal snakke litt om I dag. Teknologi, kompetanse, bærekraft, og du har jo selv lang bakgrunn med teknologi der du nå, og også I andre selskaper, så jeg tenker dette kan du veldig mye om, så nå skal jeg sitte og stille spørsmål, skal jeg lære mye, skal jeg høre hva du sier. Men vi kan jo starte litt med dette her med rollefordeling mellom regnskapsfører og ERP-leverandører. Noen refleksjoner rundt det. Hva tenker du om det?
Altså, teknologi for det første jeg veldig glad I. Jeg jo teknolog I grunn og bunn, så har jeg nok ikke alle svar til det I dag, men rollefordelingen og ERP-system, jeg synes jo man, det blir litt snevet å bare tenke ERP-system, for at teknologi så mye mer enn ERP for byråene og for kundene våre. Så jeg tenker at vi skal tenke litt på det som det massa hjelpesystemer, det forskjellige apper, det integrationer og hela den biten där. Och ERP-systemet har en viktig roll selvfølgelig, för det är ju där många av våra regnskapsmedarbetare sitter och jobbar hela dagarna. Samtidigt så är kunder, kan det vara viktigt för kunderna också I vissa tillfällen. Och I vissa andra tillfällen är ju inte kunderna I närheten av ERP-systemet I det hela tatt. Jag tänker att regnskapsmedarbetaren borde kanske ha ett lite mer bevisst förhållande till ERP-system och teknologin generellt sett.
Vad menar du när du säger mer bevisst? Vad tänker du på då? Och är det skillnad här? Bara för att ta det med en gång, är det skillnad på stora och små regnskapsbyråer? Vi ska ta med den reflektionen vidare.
Ja, det tror jag det är. De små har kanske inte tid eller resurser att tänka så väldigt mycket över detta här eller att vad ska vi säga, utvärdera försäljda system eller tilläggssystem utan man tar något som är enkelt att bruka och effektivt att bruka. Medan det större har möjlighet att gå lite på dybden och se på andra bitar. Men jag tror att väldigt ofta så är det ju så att kunden kanske kommer till regnskapsbyrån och säger att jag har lust på det och det systemet. Och då får de det. Jag syns att vi borde ändra lite på den rollfördelningen och det bör vara byrån som tar föringen törr och visa lite mot och säga att ja, jag hör att du har lust på det systemet men jag skulle rekommendera detta här eller detta här för det är bättre för dig kära kunde. Väldigt ofta idag så är det tvärtom och det är ju på grund av delvis att programvaruleverantörerna är flinke till att positionera sig, flinke till att marknadsföra sig men också flinke på att utveckla systemen sina självklart som I många tillfällen är väldigt bra.
Men alltså tror du regnskapsförarna är goda nog säljare? Det blir det liksom en annan typ av jobb, alltså sälja ett system eller pusha ett system, hvis jag kan vri lite på det du säger nu.
Nej, jag tror inte man är så god på det kanske. Jag tror man är väldigt upptatt av sin leverans och sina deadlines. Dessvärre inte så upptatt av kundens behov, de faktiska behoven som kunden har. Och det är ju en aspekt som man må väga in om man ska tänka på den måten här. Men och det snackade vi lite om på överskudd här också, att teknologi och detta med att skapa tid för att faktiskt kunna ägna tid åt teknologi, då må man ändra förrättningsmodell. Då må man sluta att fakturera timmar och gå över på fast pris, månadspris. Det är superviktigt, för det är då man får möjlighet till att börja sin ändringsprocess, börja och tänka igenom vad är egentligen kunderna minnes behov. Och tillpassa sin leverans mot det istället. Mm.
Hörte du sa det på överskudd och jag tror väl det är ju inte alla som själva var många som lyssnade till oss på överskudd I år så var det många som eller säkert många som inte har gjort det och detta här med att gå från timeprising till fastprising det är nog lite ovant för branschen. Si lite mer om vad du tänker om det och varför ska vi göra det och är det lätt att få det till? Jag tror inte många sitter där lite sån bekymra för att då vill kunden fort gå vidare till en annan leverantör till ett annat regnskapsbyrå för exempel.
Jo, det är väldigt många av våra medarbetare som syns det är vanskligt att tillbjuda kunden fast pris och få dem att gå över på det. Men kunderna önskar det. Jag har varit på många kundmöten och kunderna säger, utan att jag spör, så säger de att kunde vi fått lite mer förutsägbarhet på priserna? Kunde vi fått, har ni fast pris? Och självklart har vi det, men det som du säger, det är de ansatta hos oss eller medarbetarna som syns det är skummelt. Men grunden till att det är så viktigt är ju att de verktygen vi använder, de ERP-systemen vi använder idag, de blir bättre och bättre och effektivare och effektivare. Så det försvinner en 10 minuter här, 10 minuter där. Plötsligt så är vår utfakturering reducerat med kanske 20, 30, 40 och ettvärt mer och mer procent. Och vi fakturerar ut mindre och mindre. Får vi oss över på fastpris nå, så har vi en grund att stå på. Den rullar och går hela tiden. Vi kan justera den självklart baserat på index varje år eller andra måter. Och så kan vi sälja timmar på toppen av det igen. Men då är det inte basic regnskapstimmar vi säljer. Då är det rådgivartimmar vi säljer.
Det här, jag syns detta är spännande, för detta tror jag du nu berör du väldigt sån utvecklingssträck i branschen, och det är liksom det är två spår vi ska gå vidare på här. Igen, vi ska komma tillbaka till detta med rådgivare. Men när vi snackar om teknologi, och du säger själv nu, ikke sant, att det systemet bidrar till att effektivisera arbetet, det trängs mindre insats egentligen kanske för regnskapsföraren. I tillägg så vill någon tänka att med mer teknologiska lösningar så tränger man i mindre grad en regnskapsförare, man kan göra ting själv. Kunstig intelligens, ikke sant? Altså, vi har ju hört spådommer om regnskapsbranschen och en trist utveckling. Vad är dina tankar runt dessa tingene här? Det är ju stora tankar, men det är ju utvecklingsstreck som är viktigt att förhålla sig till.
Absolut, det är superviktigt, och det är också viktigt att inte bara förhålla sig till dem eller lytta till dem, man måste också vara proaktiv och faktiskt göra något med det. Och jag tänker att det har ju kommit bättre och enklare system att bruka, och så har branschen prövat att få kunderna att göra mer på egen hand, för det man vill hålla ner kostnadsnivån, och kunderna liker det självklart. Samtidigt går vi nog mot en mer och mer automatisering som gör att kunderna faktiskt tränger att göra mindre och mindre själva likaväl, för det blir automatiskt. Det betyder att färre kunder mest sannolikt kommer vara inne i regnskapssystemet eller ERP-systemet. De kommer självklart ha lust att boka eller godkänna några bilag, men det gör man mest sannolikt i en app. De kommer definitivt ha lust att se rapporter och analyser i andra änden. Men det kan vara så att det blir färre kunder som faktiskt är inne i ERP-systemet. Det betyder egentligen att rollen till regnskapsbyrån blir förstärkt igen. Vi fixar regnskapet utan att det synes i bakkant. Vi får en mer värdibaserad tillnärmning till leveransen. Och kunden blir mest sannolikt också mer förnöjd, för de slipper att förhålla sig till det här som de gjorde själva som för att spara pengar, men som ni nog inte tränger att göra längre. Så det blir en win-win och en styrkeposition egentligen för branschen vår. Som jag faktiskt tror kommer ske framöver. Sen finns det de kunderna som må in i sina system, för de har logistik och de har lager och de har andra typer features. Men samtidigt växer också upp ett ekosystem av appar runt alla ERP-systemer, där man egentligen gör mycket av det samma arbete. Vilket gör att ERP-systemen faktiskt mister lite av sin relevans, kanske.
Ett lite sån sidespår här, men jag tänker stadig mer datateknologi och apper och programmer och ting är i skyen. Risikobilde, det kan ju vara väsentligt, ikke sant? Altså, det är ju enkelt när du sitter med en regnskapsbok och före förhand, alltså då gör man nog det länge självklart. Men när stadig mer är där ute och det är system som ska snacka samman, för någon kanske som är icke-teknologer då, så kan detta kanske framstå lite skummelt, lite osäkert. Vad tänker du om det?
Ja, och det är ju sant på ett sätt, för att vi vet ju alla och läser om de aviserna vad som sker, det är cyberattacker eller det är data som kommer på avvägar, men samtidigt så är det den vägen alla andra branscher går, det är den vägen egentligen hela den teknologiska utvecklingen går, och jag tror inte att vi som branscher ska tänka annorledes runt det. Det finns goda, säkra lösningar där ute, men det finns ingen 100% garanti för att det inte sker någonting. Men jag menar att vi har kommit så pass långt teknologiskt att vi kan vara trygga på att det fungerar gott och är i de allra flesta tillfällen en säker mått att jobba på.
Men bör man ha gjort en risikoanalys, i alla fall som regnskapsbyrå, när man levererar tjänsten i och för sig på den teknologiska infrastrukturen? Bör man ha någon tankar, och något kan man förebygga, något ska man ha beredskaps för, och så vet du att du ska ha 100% beredskap hela tiden, men ett eller annat sted ja, det er kanskje erfaring med å tenke sånn?
Ja, absolutt. Man bør ha en risikoanalyse rundt det, og man bør hente inn hjelp hvis man ikke har det in-house. Så må man huske på at en viktig del her er medarbetarnas kunskap rundt sikkerhet. För de allra flesta problemer uppstår när det är en medarbetare som klickar på en link utan att tänka sig för. Eller något annat relaterat till den mänskliga faktorn på något sätt.
Ja, exakt. Då sitter du på T-banen då, så sitter du och trycker på en app och så är det någon som sitter på nabosätet och följer med och ett eller annat hackar sig in. Det kan ju ske.
Det kan ske, absolut. Men jag tror det vanligaste kanske är att man får ett mail som där det står att du har fått ett bilag eller du har fått ett land och trycker här, så trycker man där. Och så plötsligt så är det någon som tar sig in i systemet.
Men lite tillbaka, du säger att med da, mer teknologi och tekniska lösningar, teknologiska lösningar, så effektiviseras arbetet. Regnskapsbyrået, regnskapsmedarbetaren jobbar raskare, slipper att göra mindre, kunden själv slipper att göra mindre som du säger, och det hörs så fint ut, för det betyder att det överlåts mer sannsynligt till regnskapsmedarbetaren som totalt sett. Men när allt blir mer effektivt, så betyder det ju, för att gå tillbaka till det, att det är ju mindre tid regnskapsarbetaren brukar på regnskapet då. Och hur ska man hålla sig relevant i branschen då? Vad ska man göra? Är man då över på detta du säger om som rådgivare? Vad ligger då i det i rådgivningstjänsten framöver?
Det är spännande och tema, och det har ju varit pratat om länge i branschen. Jag snackade med en kollega här i måndags, tror jag det var, som går på vårt eget rådgivarprogram då, som vi kör i samarbete med Regnskap Norge.
Det har varit ett väldigt gott program, tror jag.
Det är ett väldigt gott program, ja. Vi har väldigt god feedback faktiskt från det må jag säga. Men det han sa var ju att han hade förväntat sig ett program med massa kunskap runt FAG, vad man må tänka på, vilka tjänster man ska leverera. Ja, rätt och slätt runt specialistkompetenser. Så visar sig att programmet handlar om dig själv, det handlar om egen utveckling, det handlar om att ta dig ut ur din egen komfortzon, skapa goda kunddialoger, spörja kunden hur den går det, och vilka behov har de, törre och spörja om man kan hjälpa till med något, och kanske också komma med tillbud. Så det handlar om något helt annat än vad de flesta tror. Det är det ena, det handlar väldigt mycket om att törre själv, självtillit. Men den andra delen är att det är väldigt ofta att kunderna inte sitter och har lust på eller har behov för någon kämpekomplicerat som man nästan inte har hört talas om. Utan ofta så har du behov för någon, en god vän, en klok vän som kan ekonomi. Hålla dig i handen när du går till banken, göra lite analyser på föran och efter på någon möte kanske. Väldigt med sådana här vardagsting. Där det egentligen har lust på en kollega, en vän, en partner som kan vara våra medarbetare i regnskapsbranschen.
Och betyder det att det också då utvärderar egentligen det andra stickordet vi skrev om, kompetensen till regnskapsmedarbetaren, att det är behov för en annan eller mer kompetens, en annan kompetens än det hittills har varit?
I vart fall så syns jag man ska tänka på det, för det är klart att regnskapskompetensen är ju fortsatt viktig, och på en måte så kommer det bli färre som jobbar med debit och kredit. Det betyder att de som faktiskt gör det i framtiden, de som faktiskt förstår det i framtiden, de kommer få en högre värdi. Så sätt så tror jag man kommer kunna fakturera ut ett väldigt högt timmepris efterhvert för de som faktiskt kan hands-on manuell regnskap. Men jag tror man huskar på den här sociala kompetensen. Det är kanske en ny sak i regnskapsbranschen att medarbetarna tränger ha social kompetens.
Vad lägger du i det när du säger social kompetens? Jag skönner vad det är att vara social. Det är ju hyggligt, men som regnskapsmedarbetare, vad tänker du då?
Jag tänker att det är ofta hör jag att man har bra kontakt med sin kund, man är i dialog med kunden och så vidare. Så spör man och pratar ni om och snackar ni om, då är det väldigt ofta leveransen man snackar om. Om man pratar om nu har vi deadline eller nu ska vi ha en lönekörning, ja, man måste ha underlagen inför det och den dagen. Väldigt sällan man har en dialog eller samtal runt hur den går det egentligen. Vad är planerna nästa halvår? Och de bitarna där. Så den sociala biten handlar om att törra att bry sig. Visa att jag är intresserad. Jag är faktiskt genuint intresserad i det driver med kära kunder. Och i den typen kundedialog så tränger man att göra det på en naturlig måte. Och visa att man är där för kunden och bygga den tilliten. Vi ser ju allt för ofta att kunden går till externa rådgivare, till revisorn. för att få hjälp med ting som vi kunde ha hjälpt till med utan problem. Och det är på grund av att vi inte är tätt nog på.
Och igen, då tänker jag lite, det kanske har lite igen att göra med att vi för att regnskapsbranschen sin är lite för dålig till att sälja den kompetens vi faktiskt har, lite för dåligt att ställa dessa frågor. Samtidigt så sitter jag också i det här och lurer på, är det igen forskel, upplever du att det är forskel på stora små kunder? Jag tänker sån stora kunder, de har mycket mer resurser, de är vant till att kanske gå olika städer, de köper en spissad tjänst ett sted. Men små kunder, de vill gärna ha liksom, de vill ha, vad ska jag säga, komplett tjänstetillbud från en regnskapsmedarbetare då. Har du någon erfaring med lite att det är forskel på de stora och små, eller är det lite lika här och
det är ju forskel, det är det på många måter. Du har ju fortsatt också detta med en till en förhållandet att en kundekonsulent, en regnskapsmedarbetare och en kunde väldigt tätt förhållande på en måte. Medan när man jobbar mot de stora så måste man ju ha ett helt team som man sätter samman. Och som du säger, de stora kunderna har andra resurser. Men man kan också hjälpa dem på andra måter. Och i samarbete med andra externa resurser som kunden lägger in. Men man måste törre och ta lite plats. Man är trots allt deras byrå. Så man måste ut med hakan lite och se att detta fixar vi. Och man måste törre att se det även om man inte är 110% säker på att man faktiskt klarar det. Det är lov att se detta fixar vi. Och så drar man tillbaka hem och sätter sig ner och tänker. I de allra flesta tillfällen så löser man det. I värsta fall så måste man väl själv då ta kontakt och lägga in en expert.
I värsta fall vet du, så tar man kontakt med Regnskap Norge så får man god bistand där. Det är så enkelt. Men lite spök till sida, lite grann. Dette här med bredere kompetanse, det är också något vi har sett i Regnskap Norge. Och det vi upplever är ju bland annat ökt behov för kunskap eller mycket spörsmål till regnskapsmedarbetare knyttet till detta med HR, med lön. Alltså allt drejer som tal för så vidt, men det blir spörsmål och kunskap på andra områden än bara debet och kredit. Är det, känner du dig igen lite i det bildet också, att det är den typen spörsmål som kommer? Vad tänker du om de liksom det att satsa också på den typen kompetensupplärning?
Absolut, jag följer nog att det är en trend som är ökande, att sällskap önskar hjälp och de önskar outsourca kanske lönefunktionen. Och de allra flesta begynner kanske outsourca lönefunktionen och så tar de med regnskapet efterpå. Så jag följer nog att det är en trend som är där ute och den kan man definitivt som byrå bygga på. Lön är ju ett specialistområde, kräver höj kompetens. Och det kräver också kontinuitet, närvär. Alla vet ju vad som sker när man har en lönsansvarig som plötsligt är syk. Det är full kris i de allra flesta sällskaper. Här har byrån en god möjlighet att hjälpa till. Men man måste törre att ta betalt för att vara standby också. Och när man väl går in och hjälper till ska man också ha betalt. Men man måste inte bara vara sån att man sitter och plötsligt ringer någon som ska hjälpa och så ska man då vrisa runt på direkten och så fakturera ut basic. Det är ju faktiskt ett värde för en kunde som man må törre att ta betalt för.
Ja, alltså det du säger där, liksom, man ska ta betalt för den jobben man gör och där är det inte timmen vi ser på, men det är själva jobben, värdien av jobben.
Ja, egentligen man ska ta betalt för att man finns i det hela tatt. Bara det, att jag faktiskt finns här. Vi finns, vi sitter här och väntar visst du skulle få problem. Bara det ska man ha betalt för. Vi gör ingenting, vi får betalt likväl. Och så när kunden faktiskt tränger dig, då tar man mer betalt. Det tror jag är en viktig sån mind change, höll jag på att säga, hos många. Att bara det att vi faktiskt finns med vår kunskap, vi är klara att hjälpa till när som helst. Det har en värde i sig självt som man kan ta betalt för.
Mm. Men lite detta här på, för att liksom dvela lite också vid HR-kompetensen, HR-etterspørselen. Det här är lite på sidan av teknologi, men jag utfordrar det likväl, för nu har vi är fortsatt lite i postpandemi, eller inte det en gång, vi är i pandemisituation och har haft en situation med de allra flesta har jobbat hemma nu ganska länge och vi är färdiga med att komma tillbaka på kontoret. Vi har känt på hur väldigt praktiskt det är att kunna sitta hemma, flexibilitet och allt möjligt sånt nu. Och för ögonblicket så har vi en arbetsmiljölag som reglerar arbetstid. Där är det nu en höring som pågår om att se på en modernisering av lovverket. Nettopp med tanke på har arbeidsgiverplikt til å ivareta arbeidsmiljø på arbeidsplass, der det fjernarbeid og så videre. Det mye komplisert her, og svar eller det ikke noe revidert lov som foreligger enda, men det en diskusjon som pågår. Er dette noe du kjenner på relevant for en utvidet regnskapsmedarbeider å kunne, som rådgiver da, bistå kunden i å svare på, følge opp og hjelpe til med å gjøre de riktige tingene?
Det kan det vara, absolut. Jag tror kanske risken där är väl att det blir nu en väldigt intensiv period där man snackar väldigt mycket om detta här. Och då är det möjlighet att hjälpa till kanske, men så kommer man in i en ny normal. Och då vet jag inte om det är så mycket tjänster akkurat runt det, men runt HR generellt sett, kopplat till lönsbiten men också fristående HR-tjänster, där finns det potential. Det vi får mest spörsmål om idag är kanske försäljningssystem. HR-systemer, om vi kan rekommendera den eller den leverantören, men också tjänster runt de här, och jag tror i många tillfällen så levererar ju vi är ju inte bara en byrå, vi är ju också en systemleverantör på många måter, vi sätter samman lösningar och levererar en totalpacke, och många gånger så har vi då ett samarbete med ett HR-system, en HR-leverantör och kanske en tredje leverantör som levererar HR-tjänster. Någon av dem kunde vi leverera själva om vi hade satsat lite mer på det och byggt upp vår egen kompetens ända mer på det. Men det går också att samarbeta med andra och på den måten få en komplett leverans ut mot kunder.
Mm. Jag har lyst til å gli litt videre over til det som vi innledningsvis snakket om, et tredje stikkord, hovedtema som også var det på overskudd, det nemlig dette med bærekraft. Og da det mange ulike innganger her. Det ene er jo bærekraftsrapportering på regnskapet, det andre er jo det å digitalisere mer, bruke teknologien. Det er et bærekraftselement der også, og det er flere andre områder. Hva er ViewLedger? Hvor er dere i bærekraftsarbeidet? Hva tenker du er utviklingstrekk for bransjen knyttet til bærekraft?
Altså, vi gleder oss egentlig å hjelpe til mer, for at vi syns kanske att det har varit lite begränsat vad vi som sällskap kan göra. Vi kan sortera söppel, vi kan göra det här klassiska paperless kontor och de bitarna, minska resandet och sånt. Men det vi har sett fram emot är att kunna hjälpa kunderna våra med bärkraft. För det är då vi får en stor impact. Och jag tror att nu sker det ju saker på det området här och det är ju superspännande. Och jag tror att vi är flinke på att administrera ting. Vi är flinke på att följa upp KPI:er och rapportera KPI:er. Och på många måter så tror jag att det som kommer att rädda världen eller på sig är byråkratin. För det är att få satt ting i system, få rapporterat på det. Och vad ska jag säga, lite det här kedliga jobbet egentligen som gör att man ettervärt får dokumenterat trender. Man ser hur god eller hur flink man är att klara sina mål. Sätta det i system. Där tror jag vi har en kämpeuppgave att göra. Det blir i kombination med en eller annan typ av system, tror jag. Det kommer rapporteras in i olika system. De systemen kanske inte kommer vara integrerat med regnskapssystemet. Oavsett så kommer det vara behov för att bygga en typ av BI eller Power BI-lösning på toppen av ERP och eventuellt andra system. Där är en kämpemöjlighet för branschen. Både att faktiskt hjälpa till med vilka KPI:er, hur det ska rapporteras, men också att presentera det på en fin måte. Och kanske också analysera det och dra en del slutsatser. Så att här kommer det komma massa möjligheter. Och så är det här, tajmingen är alltid den här, när kommer det? Kommer det nå eller kommer det nästa år?
Ja, exakt, tajmingen är nog en ting. Och spörsmålet är ju, ska vi sitta och vänta på ett färdigt 100% system? Eller ska vi, liksom, nå ska vi komma igång? Vad tror du?
Jag tror det bästa är att komma igång, begynna med ett eller annat, begynna med något litet som man hellre kan bygga ut vidare. Det vi ser nu är att vi får en del förespörsler från börsnoterade sällskap, men utöver det så är det relativt stilla.
Vad slags spörsmål är det som kommer då?
Nej, det är ju lite grann för att förbereda sig inför den obligatoriska rapporteringen som är på gång. Nu är det ju, har man väl ett år till på sig och med lite sån soft rapportering, och så måste man ha det på ställ. Men här finns ju möjlighet att träcka in detta här även på de sällskapen som är absolut inte må, men som har lust att ha en grön profil och har lust att träcka till sig kapital. Där vi ser att det är viktigt att man tar tag i det här på allvar. Sen har man ju den här, jag ser speciellt kanske på nyansatte som är väldigt upptatt av detta här.
Ser du forskjell da på yngre og eldre, eller er det generelt nyansatte?
Det er forskjell på yngre og eldre, skulle jeg si, ja. Vi som er litt eldre, vi har nok vant oss til en viss måte å leve på, en viss måte å gjøre ting på. De yngre har en annen bakgrunn, en annen utdannelse egentlig.
Men det er håp for oss som er litt mer voksne.
Jeg tenker det. Og jeg ser, even vi som er litt mer voksne, synes jeg også holder på å endre oss faktisk. Og ja, vi får jo hjelp av, la oss si, kantinen vår i Bjørvika. En dag i uken så er det vegetariskt eller veganskt. Det er viktigt för att folk får faktiskt testa. Oh, det smakar också gott. Kanske man kan köpa en veganburger hemma nästa vecka. Jag är väldigt glad i kött personligen, så jag hoppas inte det går för långt. Men det är ändå det är sådana saker som gör att folk börjar att förstå att ja, det är möjligt.
Och då till igen tillbaka till, för du säger sätta ting i system. Det här är lite ledande spørsmål från min sida. Du känner till det arbete Regnskap Norge håller på med en regnskapsstandard för bärkraft?
Ja, absolut.
Så hur gott känner du det?
Inte så väldigt gott faktiskt, om jag ska vara ärlig. Jag är ju väldigt spänd på att vänta på när den ska komma. Nu hörte jag att det är inte länge kvar nå. Nu är det rätt runt hörnet. Och det tror jag blir det kan bli en bra start.
Ja, altså, bare for å si det, vi har en ambisjon om å lansere det nå i løpet av september-oktober, og det vil jo være en standard som, jeg skal ikke si den er fullt og ferdig, men den skal være anvendbar, og så er det også noe, et arbeid som vil være under utvikling, for her utvikler markedet seg og så videre. Men jeg tror nok at det blir et ganske viktig og nyttig verktøy nettopp for å få enda mer både bærekraft, rapportering og regnskap, men det vi kanskje også ser, og jeg tror kundene legger merke til, er jo i økende grad markedet der ute vil for eksempel i anbudsrunder etterspørre bærekraftsdokumentasjon, budsjetter, regnskaper, og dette kommer kanskje litt fort, enn nødvendigvis lovverket kommer. Har dere merket noe etterspørsel eller spørsmål rundt dette her, fra bransjen eller fra kundene?
Ja, det synes jeg absolutt at vi har gjort de siste par årene, så merker vi at det blir viktigere og viktigere. Fra nå har vært litt sånn der, og så må vi ha noen ting om bærekraft til at nå skal det være konkrete saker. Der mener jeg at det skjer ting ganske fort faktisk akkurat nå. Så det är helt tydligt att det är ett skifte på det området där. Så vill jag bara poängtera också att när det gäller bärkraft, det handlar ju inte bara om miljön. Det handlar ju om ganska mycket andra ting. Det är rättfärdighet, likestilling, det är många andra faktorer också som jag ibland blir lite bortglömt i den diskussionen eller dialogen vi har runt det här med bärkraften.
Ja, det är ju alltså jag är helt enig med dig och det är nog med när man snackar bärkraft, jag syns ofta det är grejt att ta utgångspunkt i bärkraftsmål till FN och där som du säger liksom det är mange flere dimensjoner, og noe er jo allerede krav om å rapportere i årsregnskapen i dag. Men jeg tror vel kanskje at det blir enda mer krav og forventninger fremover, og i det perspektivet, litt tilbake til regnskapsmedarbeideren som rådgiver, tror du vi fremover kanskje vil ha som et nytt produkt av bærekraftsrapportering, bærekraftsråd, altså et eller annet knyttet til det? Ja.
Det tror jeg vi kan se. Delar av det är kanske direkt kopplat också till HR-biten och den sidan som går på det. Så det tror jag att det kommer vara ett område som naturligt kommer finnas med i portföljen kanske till många byråer. Men jag tror också att kanske det mest spännande är att det finns många delar där som påminner väldigt om det vi gör akkurat idag. Det vill säga samla in data, systematiserade bruken av systemer, rapportera. Så det begynner nok der, og så kan det nå utvikle seg videre til å bli mer konkrete tjenester, kanskje også.
Men det er vel det som ofte er fornuftig med en utvikling, sånn, det er å kunne samle data, dokumentere og analysere, og på grunn av det så får man beslutningsgrunnlag for å gå videre.
Ja, personlig har jeg veldig stor tro på at det er det her som kommer å gjøre at verden forandrer seg med tanke på dette her. Det är för att få det satt i system. Det kommer in på styreborden. Man må ta hänsyn till det. Man må ta beslut runt det. Och man kommer se resultaten av de besluten man tar. Som igen triggar en att jobba vidare med de här bitarna här. Så jag tror att det jobbet EU egentligen att ta tag i är extremt viktigt och ett väldigt gott stycke arbete. Inte perfekt självklart och må utvecklas vidare, men initiativet är väldigt bra.
Ja, och då tänker du på taxonomin till EU. Kan du säga lite om den? Det är inte säkert alla lyssnarna våra är lika förtroliga med det.
Nej, och jag är ingen expert på det heller, men jag tänker att när en någon som EU tar tag i en så viktig spörsmål och man faktiskt tänker igenom vad kan man göra med den, sätter det i system och egentligen tvingar alla att förhålla sig till detta här, så är det ju ett otroligt bra grepp som i sig kräver massa för att klara av att genomföra det. Men det är ju egentligen en systematisk uppföljning av försäljliga typer parametrar då, kan man säga, som väldigt många sällskap må förhålla sig till framöver.
Ja. Och jag må ju spöra när jag först har det här, har det som sällskap satt er bärkraftsmål?
Ja, men vi har det, men jag har följt att vi har massor att gå på. Vi är bara i begynnelsen på detta här alltså.
Men jag syns ju, och jag tror det är lite viktigt både för små och stora sällskap, vi är i en brytningsfas nu. Bärkraft, klimamiljö har varit på dagsordenen egentligen väldigt väldigt många år, men fått en väldigt kraftig omdrejning nu. Och då tror jag för många av oss, många där ute, så är det nytt att höra att det är flera, vi tar de små skrittene, det är nog att gå i riktig riktning. Så när du säger att det är mycket att gå på, det är det fler som har, men vad är det det har gjort? Liksom, kan du ge någon, jag tänker någon inspirerande exempel då, lätta exempel som gör att de som hör på oss kan tänka att ja, detta kan vi också göra.
Jag skulle vilja säga att hittills så har vi gjort de här klassiska tingen. Vi sorterar söppel, vi passar på, som jag sa, kantinan våra i olika bygg. De ska minimera matsvinn till exempel. Det bidrar lite grann. Det gör någonting med folk. Men vi recirkulerar eller återvinner allt IT-utstyr. Vi köper ju också en del sällskaper. Och speciellt i Sverige faktiskt så ser vi att det är fortsatt väldigt mycket papper och pärmar där borta. Vi tar egentligen bort allt av det.
Svenskarna hänger lite efter normen, skjønner du?
Hänger lite efter på akkurat det. och så vi rydder upp det och egentligen går över till helt digitala lösningar. Så det är den typen, vad skulle jag säga, ganska klassiska tilltag än så länge. Och så sitter vi och har väldigt lust att komma igång med det som vi följer, där vi verkligen kan göra en skillnad, en forskjell. Och det är ju när vi får lov att hjälpa kunderna. Och så tror jag här är en stor forskel mellan stora och små byråer. Jag ser nu, det är kanske de fyra stora sällskaperna, konsulentsällskaperna som har tagit tak i det här först, för de har möjlighet att sätta resurser på det. Och så kommer vi andra lite efterpå, eller steget bak. Men de mindre byråerna, de kommer nog få en del utfordringar kanske med. Och det är massa nytt att lära sig här. Det är massa kompetens att bygga. Och så har man kunder som kanske inte är så intresserad heller. Så jag tror att det kan också bli en ganska stor forskel på byråstörelse här.
Ja, och bara för att vi ska börja så smått och runda, men för att dvela lite vid det, och detta var ju också kommenterat lite under överskuddet i år då. Branschens utveckling, vad tror du om den? Alltså lite efter det du akkurat nu sa, vi har några stora byråer och så har vi en god del mindre byråer, mellanstora och mindre byråer. En ting är det klimabærekraftsperspektiv hvor det kanske kan vara större utfordringer för någon mindre. Men någon snackar om att det blir en konsolidering i branschen. Det kan vara på gott och ont. Andra vill säga att det är trots allt i detta landet här så är det väldigt väldigt många små kunder, de företräcker de små byråerna hvor de har den personliga kontakten, och det vill ju cementera på något sätt lite den strukturen som vi har idag. Vad tror du om utvecklingen hvis du kan pröva och spå lite?
Jag tror konsolideringen kommer fortsätta. De stora kommer köpa de små, den fortsätter. Tror också, och kommer nog gå fortare, men jag tror också att de små kommer kanske börja samarbeta mer. Ofta är det ett visst antal byråer i en lite mindre by till exempel. Det är all grund till att faktiskt söka sig samman och samarbeta på vissa ting. Ja, man konkurrerar om vissa kunder, men man kan också få väldigt mycket ut av att samarbeta också. Dela på en del kompetenser, kanske massa ting man kan göra samman. Det viktigaste jag tror för branschen är att komma sig ur av den här passiviteten som vi också snackat om, att vi vet egentligen vad vi kan göra och vad vi bör göra, men vi må ta tag i det, vi må faktiskt vara proaktiva och göra något med det. Och det gäller inte minst på förrättningsmodeller, det gäller på teknologi, det gäller på den här proaktiva kunddialogen och rådgivarbiten. Jag tror det är väldigt mycket som ligger där och hvis vi klarer å ta tag i de bitene der, så kommer det ske endringer ganske fort her. Og det er veldig viktig for oss, tenker jeg.
Så du sier at hvis vi raker ryggen og lener oss litt fremover, så tenker du at dette er en bransje som har fremtiden foran seg?
Det er jo det, for kunden vil, altså det som er så spesielt er at kundene har lyst til at vi skal ta mer plass. Og så sitter vi og tenker at ja, de har nok ikke lyst til at vi skal ringe en gang til. Nå ringde du forrige uken, så det er best at jeg venter litt. Kunden har lyst til at vi skal være der, ta plass og være en god partner for dem.
Vi skal ta plass, vi skal gi en solid fast pris, og vi skal være bærekraftige.
Ikke sant? Det høres riktig ut.
Det høres veldig bra ut. Du, da sier jeg tusen takk for en veldig spennende samtale.
Tusen takk, veldig hyggelig å være her.
Takk skal du ha, og lykke til videre med bærekraftsarbeidet også hos dere.
Takk skal du ha.